har det någon gång stått vem som var min pappa, eller om man har tagit bort det, eller har man bestämt sig för redan när vi föddes att vi inte skulle ha vad vi hade för pappor? Att vi barn skulle få problem om det stod att vi hade en tysk eller österrikisk, eller det kanske stod tysk soldat, jag vet inte. Att det skulle innebära att vi skulle få problem, så bestämde man att fader okänd var ett bättre begrepp än tysk soldat.
Du lyssnar på dokumenterat Krigets långa skugga, om en okänd far och om att bli övergiven som barn. En dokumentär av mig, Annika Sylvin Reuter.
Den här delen av mitt liv har jag både skjutit ifrån mig och inte velat veta. Och samtidigt har jag varit vansinnigt nyfiken. Någonstans här har jag bott. Och så är det liksom bara en rullgardin emellan.
Carina Borg Borglund, idag 80 år, och hennes dotter Hanna Borglund, som är 40, bor båda två i Sverige. Nu är de på en 2 veckors resa runt om i Finland för att få veta mer om Carinas uppväxt. Hon är dotter till en finsk kvinna och en österrikisk soldat som stred i den tyska armén under andra världskriget.
Från början var det för min skull att åka på den här resan, och också för din skull, för att jag ville att du skulle liksom, ja, men få bli mer hel.
Carina och dottern Hanna står nu på en grusväg i Virinkangas utanför Rovaniemi. De letar efter en bunker som Carinas pappa kan ha levt i då tyskarna var här och stred. Det är en varm julikväll. Idag är bunkern en populär festplats bland ungdomarna. Någonstans här i närheten av krigsruinerna har Carina bott under sitt första levnadsår.
Jag har ju under mina 20 första år bara lagt locket på. Totalt. Så.
Och det är tråkigt att man inte ställde de här frågorna till sina mostrar och sin mamma medan de levde. Men det var alltid så svårt att prata om. Väldigt, väldigt svårt att prata om.
Försökte du?
Jo, jag försökte några gånger och det var liksom, nej, men det ska vi inte bry oss om. Och det är liksom, nej, det är ingenting att prata om nu. Och sen hade jag ju det dilemmat att det var egentligen bara mamma jag kunde prata med. Därför att mina mostrar låtsades aldrig om att de pratade svenska.
Tror du de gjorde det där?
Jo, de bodde ju i Sverige i flera år.
Ja, det är sant. Det är klart att de har tagit där över bron.
Ja.
Uppriktigt sagt så vet jag inte varför vi hamnade i Rovaniemi. Jag tror att det berodde på att min moster sydde uniformer åt finska armén.
Carinas mamma Elli Jämse, född 1923, bor i Rovaniemi tillsammans med sina syskon. Hennes äldsta syster jobbar som sömmerska på en uniformfabrik och det finns mycket sytillbehör i hemmet.
Det fanns väldigt mycket knappar i huset. Och min yngsta moster och min mamma, de fick inte gå ut. För att det var tyskar som bodde i närheten överallt. Så att då bestämde sig min mamma och min moster för att kasta julknappar på de tyska soldaterna. Och det var så min mamma och min pappa lärde känna varandra. Han stannade och pratade när de hade kastat tillräckligt mycket julknappar på dem. Så lärde de känna varandra.
Det är fortsättningskrig i Finland. År 1942 vimlar det av tyska soldater i Rovaniemi. De är positionerade i Lappland för att skydda Finland mot sovjetiskt anfall. 200 000 tyska soldater. Tyskarna tjänstgör i Lappland i några år. Och många blir goda vänner med sina finska vapenbröder och befolkningen i norr. Det uppstår också en och annan romans mellan de tyska soldaterna och de finska flickorna. Så går det också för Elli Jämsä och den österrikiska soldaten Walter Schelli. De två blir ett par.
Oj, det var mycket.
Ja, det är mycket. Jaha, som jag tror. Och det här.
Hemma hos Karinas halvsystrar här i Finland finns många album som mamma Elli lämnade efter sig efter sin död. Karina och dottern Hanna är på besök.
Allt.
De är nyfikna på att höra mer om Ellis liv. I ett album hittar Karina bilder på sina föräldrar.
Vad är det där då?
Det är tyska soldater och finska flickor. Mm. Det där är mamma och det där är min pappa. Mm. Mm. Den där är min pappa.
Här. Den där är min mamma.
Och här är ni en lycklig liten familj.
Ja.
Men var det inget konstigt det där liksom?
Nej, inte så länge de var överens om allting. Det blev konstigt när Finland sa upp bekantskapen med.
Mm. Med när vi gjorde fred med Ryssland. Ja. Så hade vi liksom Tyskland som vår fiende.
Jo, jag visste vad det var.
Walter och Elli får två lyckliga år tillsammans i Rovaniemi. Och i november 1943 föds en liten dotter, Karina. Hon får namnet Ruth Karina Jämsä.
Jag tror inte det hade någon betydelse från början att min pappa var tysk soldat.
De ansökte ju också om att få gifta sig just tyska riket.
Jag har ett foto här i fotoalbumet som är taget för att visa att mamma är arisk. Så att vi skulle kunna få åka till Österrike. Man mätte avståndet under hakan och man mätte näsan och man mätte allting innan man tog fotot för att det skulle duga som ett ariskt foto av en kvinna. Och det skulle vara liksom vår biljett till Österrike. Men det blir det ju som sagt ingenting av med det. Då kom det en fred emellan. Alla längtade efter freden, men jag tror inte att min mamma längtade efter freden just då.
I september år 1944, då Karina är 9 månader gammal, slutar Ryssland och Finland fred. Villkoret för fredsavtalet är att Lappland ska tömmas på tyska soldater. Karinas pappa Walter kommenderas till Narvik. Han lovar att komma tillbaka så fort det bara är möjligt för att hämta Elli och sin dotter.
Min mamma och jag satt på trappan till apoteket och väntade på min pappa som skulle komma och hämta oss. Och han kom aldrig.
Signalskott vid Tornio seminarium bådar strid i själva staden. Seminariet är ett av tyskarnas tillhåll. Kriget är bara 600 meter borta nu. Direkt eld och rikoschetter viner kring svenska observatörer. Men Boga håller SF-kameran igång.
De kvarvarande tyska trupperna bränner ner marken under sin reträtt. Hela Lappland evakueras. Över 100 000 finländare tvingas fly och transporteras till Österbotten i söder och Sverige i väst. Bland de tusentals som flyr finns Elli, hennes syskon och lilla Karina. Närmare 60 000 personer och över 18 000 husdjur, mest kor, vandrar längs sönderkörda vägar och käppas i båtar och lastas ombord på överfulla tåg för att komma till tryggheten i Sverige.
Evakueringen som avstannade ett slag ser ut att ta ny fart. Det är befolkningen från trakterna söder och norr om Tornio som kommer över. Och vid Tornio tull samlat mer och mer folk för att transporteras hit.
Här på den svenska sidan lever flyktingarna i trånga läger. Epidemier härjar och speciellt åldringar och en stor mängd barn dör i tuberkulos och andra sjukdomar under de här åren. En tid bor de här, i kyrkstugorna i Lövånger i Skellefteå.
Vart är vi någonstans?
Vi är i Lövånger vid kyrkstaden där vi bodde vårt första någorlunda fastboende sen vi kom till Sverige.
Mm. Ska vi gå och kolla på skylten, se om det finns någon information? Här står det. Åren 1944-45 bodde cirka 700 finländska flyktingar i kyrkstaden. De hade evakuerats på grund av kriget i finska Lappland där de retirerande tyska trupperna brände hus och broar.
Läget är ganska förvirrat och det lönar sig knappt att fråga de evakuerade. För de är dels nervösa och har dels en ganska oklar bild av hur striderna utvecklar sig.
I två år flyttar lilla Karina omkring mellan olika läger och tillfälliga boenden tillsammans med sin mamma och sina mostrar. Hösten 1945 evakueras befolkningen tillbaka till Lappland. Striderna är över och stora delar av området är nedbränt. Rovaniemi är en stad i ruiner och trots förödelsen är det hit folk ska återvända. Elli, Karinas mamma och hennes två systrar är också på väg hem. Men huset de ska flytta till brinner ner i en eldsvåda.
Vi skulle flytta hem till min moster som var i Finland. Och då brann vårt hus upp av en gnista från ett tåg. Det klarade hela kriget och sen kom det en gnista från tåget och huset brann upp. Så då hade vi ingenting att åka tillbaka till i Finland. Och i Finland var ju väldigt mycket, åtminstone i norra Finland var ju mycket uppbränt av tyskarna. Det fanns liksom ingenting att flytta till. Så då bestämde man att min mamma skulle få jobb på lasarettet i Skellefteå. Och då kunde hon ju inte ha mig jämt, för då kunde hon ju inte jobba. Så då fick jag en svensk fosterfamilj som skulle ta hand om mig. Och så fick hon åka 3 mil är det väl ungefär. När hon fick hon åka på alla fridagar och fick hon åka hem till oss i Istermyrliden.
Istermyrliden. Här bor Karinas fosterföräldrar Edith och Georg. Ett barnlöst par som mist sin son i blödarsjuka då han var 7. Paret har haft ett tidigare fosterbarn boende hos sig, men han har flyttat hem till Finland för en tid sedan. Edith och Georg har haft mycket svårt att avstå den lilla finska pojken och tar nu emot lilla Karina med öppna armar. Hon är drygt 2,5 år och känner för första gången sig trygg efter allt kaos på de olika flyktinglägren och det osäkra livet i alla de tillfälliga boendena hon har levt i hittills.
Naturligtvis beror det på att jag minns bättre från den tiden. Men därifrån började liksom en helt ny ljusvärld. Så det här huset i Istermyrliden, det var heligt för mig.
Elli, Karinas mamma jobbar på lasarettet i Skellefteå och kommer och hälsar på Karina så ofta det bara går. Men relationen mellan de två mammorna är komplicerad, berättar Karina.
Min svenska mamma var väldigt speciell för hon hade en väldigt trasslig barndom och hon hade väldigt svårt att visa känslor. Men hon kunde ha tagit ner stjärnorna för min skull ändå. Och min pappa han var bara snäll. Han var så snäll så det var inte klokt. Och de var tryggheten för mig. Men jag lärde mig också ganska snart att Min svenska mamma var väldigt svartsjuk på min finska mamma. Det förstod jag mycket, mycket tidigt. Att jag hade det trycket på mig ända från första början. Att för att de hade varit så snälla och tagit hand om mig. De sa aldrig att det var så. De uttryckte aldrig någonting sånt. Men jag trodde, tänkte att jag måste framstå som bättre än vad jag egentligen var. Så att jag hela min uppväxt så var jag... Jag talade aldrig om jag var ledsen så att jag kunde gråta. Så var jag glad och pigg och det var så roligt och det var så fantastiskt. Och det var... Så jag byggde upp redan från när jag var riktigt, riktigt liten att... För att någon tar hand om andras barn så måste barnet vara bättre, snällare, duktigare. Allting som gick bara någonting med arre i så behövde jag vara det.
Framåt vår tanke måste vandra, framåt emot en ljusa tid.
Karinas mamma Elli längtar fortfarande hem till Finland. Och då tillfälle äntligen ges, återvänder hon till Rovaniemi tillsammans med sina två systrar. Och hon vill naturligtvis ta med sig sin lilla dotter Karina. Men för lilla Karina är det en chock att lämna sitt fosterhem. Det här kallar Karina för sitt livs trauma. Från ett omhuldat liv i Sverige dimper hon som fyraåring ner i ett sönderskjutet Rovaniemi. Nu över 75 år senare står hon på ett litet fjäll utanför Rovaniemi och försöker återge händelseförloppet.
Jag tänker det kan vara förlösande på något sätt att gå igenom hela traumat här på berget och sen går vi vidare.
Vilket av mina trauman när jag kom tillbaka?
När du kom tillbaka till Rovaniemi.
Ja, det är nog mitt livs trauma. Om jag nu ska prata om att jag har haft många trauma så är det. Det var det värsta jag någonsin har varit med om. Jag vet inte om man gjorde rätt eller fel för man berättade ju inte för mig att jag skulle flytta tillbaka. Utan jag fick presenter från alla möjliga i byn och de kom och kramade om mig och pappa grät och det var... Men att jag skulle flytta, det förstod jag aldrig. Jag trodde jag skulle åka och hälsa på. Och sen så åkte vi till Skellefteå där min moster bodde. Och så packat allting. Och jag blev mer och mer förundrad. Att vad är det här egentligen? Varför har alla sina saker med sig? Och så småningom så kom vi till Rovaniemi och... Någonstans utanför Rovaniemi bodde vi. I en grått skjul fick vi bo. Och där hade vi en rosa byrå i köket. Ett bord och två stolar. Och så hade vi 5 eller 6 eller 7 sovplatser i det andra rummet. Vi bodde där allihopa utom min morbror som låg i lumpen. Så alla låg liksom huller om buller där i det sovrummet. Och först så trodde jag fortfarande att jag var på besök där. Men efter ett tag så började jag ju förstå mer finska. Det hade jag ju glömt alltihop. Jag kunde ju inte ord finska när jag kom till Finland. Men efter ett tag så förstod jag ju på deras prat att det var meningen att jag skulle bo kvar där. Och då blev jag fullständigt... Jag bet mina mostrar och min mamma här. När de tog i mig så bet jag dem på armen. Så att, det hade de märken till de dog. Så hårt bet jag. Därför att jag ville inte vara i Finland. Och så fick jag paket från Sverige med jämna mellanrum. Och då innehöll någon så här pappförpackning med hallon som man skulle koka kräm av. Ingen annan fick smaka överhuvudtaget utan bara jag. Och jag var så gräsligt otrevlig. Så jag kan känna än idag att men hur kunde jag vara så hemsk? Jag visste ju inte vem jag skulle tycka illa om i hela den här historien. För ibland tyckte jag illa om mina svenska föräldrar som inte hade talat om att jag skulle flytta. Och ibland tyckte jag illa om min mamma och mina mostrar för att de inte hade talat om att jag skulle flytta. Och egentligen borde jag väl kanske ha begripit något för jag fick alla leksaker med mig och allting. Varför skulle jag ha det med mig om jag skulle åka till hälsa på? Men det var, nej fy så hemskt det var.
Men hur gammal var du då?
4,5. Jag var i Finland ett år och 3 dagar var jag där. Och den tiden så såg jag bara kvinnor som byggde hus och försökte rensa upp bland alla ruiner. Och sen såg jag huset där vi bodde och så såg jag dagis. Och sån skräck som jag hade för dagis, det har man nog inte kunnat ha i världshistorien, tror jag. Jag rymde varenda dag på vilan. Vi hade sängar som var kopplade på ett rör så att det fanns många våningssängar så här runt. Och de la mig längst upp och jag kom ner och så rymde jag hem. I linne och trosor fick jag gå på slutet, för då tog de kläderna mina för att jag inte skulle rymma. Min mamma tog mig med till en psykolog eller en psykiater eller vad det var för något, det vet jag inte. Som sa att jag var så viljestark så att jag skulle förmodligen bli riktigt sjuk som vuxen om jag skulle måste vara kvar här mot min vilja. Och det var ju allt var ju mot min vilja när det gällde Finland. Exakt allt.
Så en kväll efter att Karina lagts till sängs åker Elli iväg för att hämta fosterföräldrarna Edith och Georg. Elli har fattat sitt livs svåraste beslut. Att låta dottern återvända till Sverige. I det här skedet vet Karina inte om att hennes svenska föräldrar är på väg. Och så här beskriver hon återseende.
Jag hade liksom inte fått klart för mig varför mamma var borta. Hon var uppe i Haparanda för att hämta mina svenska föräldrar. Kom tillbaka någon gång på natten, för jag sov redan. Men så vaknade jag på natten, jag trodde jag drömde, att min svenska mamma var där. Och så tänkte jag så här, jag sover, jag drömmer och mamma vill inte vakna. Och det tänkte jag flera gånger, och så här sömnade till och vaknade till och hörde mamma fortfarande. Och sen plötsligt så upptäckte jag att hon står ju här. Hon finns här. Och den, alltså det, än idag så känns det som att jag skulle sprängas av lycka.
Vad som kan ha rört sig i mamma Ellis huvud kan Karina idag bara spekulera kring. I barndomen förstod hon inte alls vidden av vad det betydde för mamma Elli då hon gav bort sitt barn.
Nej, jag blir riktigt upprörd när jag pratar om det, fast jag vet att min mamma ju egentligen inte ville skicka tillbaka mig. Att mina mostrar närmast hängde henne, eller på sig, men de var så otrevliga med henne så det var inte klokt, för att hon gick med på att skicka tillbaka mig.
Ja, jag var jättestarkt av henne.
Ja, enormt. Och det pratade jag med henne om ofta. När hon liksom, när man druckit lite grann, då sa hon att jag har ju alltid haft att jag undrar om jag gjorde rätt. Och jag har alltid tagit fram på henne att du kunde inte ha gjort mera rätt i ditt liv. Men jag hade inte kunnat titta ren.
Nej, men gud.
Plötsligt kommer en ren vandrande över fjället.
Jaha. Detta vandrar. Men gud vad fint. Solnedgång över Rovaniemi och en ren. Men varför är han ensam?
Gud, det kan man fråga sig.
Allt är så här lite småmagiskt. Ja. Sen, jag kommer inte ihåg vart vi var. Jo, men tror du att hon kunde ta till sig det?
Jo, jag tror att hon... Hennes förstånd sa henne att hon hade aldrig kunnat ge mig det mina svenska föräldrar har gett mig. Och det svenska samhället har varit kapabla och villiga att ge mig under årens lopp. Förståndet sa att ja, så är det. Men känslomässigt tror jag aldrig att hon riktigt kom till den punkten att hon kunde erkänna att jo, men det var jättebra.
Karina lämnar sitt hem i Rovaniemi efter att ha bott där i ett år. Hon återvänder till sin trygga plats, till hemmet i Istermyliden. tillsammans med sina svenska adoptivföräldrar Edith och Georg.
När jag fick åka tillbaka till Sverige så stod vi på centralstationen och jag hade en liten röd väska där jag hade plockat i massa foton medan jag var där för att ha någonting i väskan. Och de fick jag med mig till Sverige, det är de foton jag har haft, annars hade jag inte haft någonting från min första tid.
Karina får namnet Karin Enmark då hon flyttade till sina adoptivföräldrar. Hennes finska mamma Ellie går inte med på att låta Karina bli adopterad förrän långt senare. Så officiellt finns namnet Karina Jämse i alla hennes dokument. Men från och med nu vägrar hon lystra till någonting annat än Karin Enmark.
Hela livet har jag haft med mig att jag har haft dubbla förnamn. Och jag tog inte emot mitt betyg på hela grundskolan. Eller det hette inte grundskola då. Men jag hämtade aldrig min betygsbok för det var inte jag. Och alltid när det kom Karina och Jämse så var det inte jag. För jag hette Karin Enmark.
Då Karina, eller Karin, är i tonåren börjar hon kalla sig Karina, skrivet med C i början. En svensk version av sitt officiella finska Karina. Det namnet bär hon idag. Karina har sen hon flyttat till Sverige för gott haft kontakt med sin finska äiti Elli. Hon minns hur det var då hon som 8-åring för första gången blev tillfrågad av sin finska mamma om hon kunde tänka sig att komma på besök till Finland. Bara på besök.
Första gången jag var där efter jag hade flyttat därifrån. Jag hade flyttat från Finland så ringde min mamma 9:30. 10:32 var klockan när de ringde från Finland och undrade om jag ville komma och hälsa på. Och då skulle de komma och köra bil från Uleåborg till Skellefteå. Och så skulle de skjutsa hem mig samma kväll om jag ville hem. Så jag skulle ha den tryggheten att de skulle inte lura mig dit. Men då vågade jag inte säga till min svenska mamma att jag vill gärna åka. För då hade hon sagt, nej du ska inte åka. Det ska inte åka till Finland, här inte. Nej. Utan jag stretade emot tills hon sa, men det är klart att du ska åka till Finland. Det är klart att du ska åka hälsa på din finska mamma, det är självklart. Och så gjorde jag med min svenska mamma hela livet, hela tiden hon levde. Så om jag visste att hon skulle säga blankt nej, så var jag motståndare först och så svängde hon och så blev det som jag ville. Hon var så rädd att jag skulle vilja kanske upptäcka att jag skulle kanske vilja bo i Finland. För det var hennes fasa ända till hon dog. Jag hade flyttat till Uppsala sedan massor med år. Men det var ändå hennes fasa att jag skulle liksom på något sätt upptäcka att något annat gräs var grönare än det gräs hon hade att erbjuda.
Då Karina är 15 år får hon plötsligt en inbjudan till Österrike. Hennes pappa Walter, som Karina inte har något minne av men som hon vet att finns, tar kontakt och vill betala hennes resa bara hon kommer och hälsar på. Walter är gift sedan många år och har 3 barn. Den 1 juli 1960 sätter sig Karina på tåget i Skellefteå och reser ensam iväg för att träffa sin pappa för första gången.
Det kändes väldigt, väldigt märkligt att se sin egen pappa för första gången när man var 15 år. Det var mycket speciellt. Jag var där en hel månad.
Kunde ni prata med varandra?
Jag hade en ordbok som jag använde ofta och mycket för att jag hade bara läst tyska 1 år i skolan när jag var där första gången. Och min pappa kunde ju finska, men det kunde inte jag. Så det var lite komplicerat med språket till att börja med. Men sen blev jag riktigt duktig när jag hade varit där en månad. Så fick det riktigt bra att prata. Och kunde jag något så slog jag i min lilla bok och så.
Vad pratade ni om då?
Vi pratade. Min pappa ville inte prata om tiden i Finland, nej. Han var som alla andra som var med i kriget. Att de ville inte berätta för mig vad de hade varit med om. När de var, när de bodde här, när de var tillsammans, när de levde. Det ville ingen prata om på den tiden.
Även om Walter inte vill prata om det förflutna, märker Carina fort att han fortfarande är nazist som försvarar Hitler och hans tredje rike.
De hämtade mig på flygplatsen i Zürich när jag kom. Och där var det en massa judar. Min pappas kommentarer om de judarna som var på flygplatsen, de ställde mig fullständigt. Jag stod liksom bara... Och sen så jag med, försökte jag prata med honom när vi kom hem. Alltså, hur kunde du vara så kategorisk mot just dem och varför? Ja, alltså det hade ju varit helt annorlunda om Hitler hade vunnit dem. Då hade judarna varit utrotade och hade en lång utläggning. Och så, jag blev liksom, jag bara stirrade på honom. Men hur kan du som har varit och stridit och kastat sönder det ena landet efter det andra, försvara vad han gjorde? Om du då, när du blev tvingad att bli tysk soldat, försökte att skaffa dig en uppfattning om att jo, men det är nog för det här, alltså att för sin egen frids skull. Men när han var så gammal och så fortfarande så nazist. Alltså det är fullständigt ofattbart. Det är den enda gången vi har blivit riktigt okontanta, för det blev vi då. Jag blev så chockad.
Jag var ju väldigt liten. Jag var väl, jag vet inte om jag var ens 11 när han dog.
Mm.
Och då, du berättade ju det här för mig då när jag var liten. Jag skämdes ju jättemycket.
Mm.
Och det kan jag göra fortfarande. För folk fattar inte hur det var i norra Finland. Och att det var Sovjet som var det stora hotet.
Mm.
Och att det är inte konstigt att tyska soldater och människor i Rovaniemi blev vänner.
Mm.
Men det är svårt för andra att förstå. För i efterhand så är det hela tiden, hur kunde det här hemska tyska riket pågå? Liksom? Mm.
Carina har haft kontakt med sin pappa ända sedan hon besökte honom i Österrike för första gången. Han dör i slutet av 1980-talet. Och de sista åren han lever ringer han Carina så gott som dagligen. De talar aldrig om krig eller det förflutna. Det går inte.
Jag var där när du var 2 år. Jag var där sista gången. Och han var lika mycket nazist då. Jag tror att han aldrig orkade göra upp med sitt förflutna. Alltså han orkade liksom inte erkänna att det var fel. Han ville tro att det var, att de slogs för någonting som var bra, som var rätt, för att kunna ursäkta att han har varit med om så mycket som han har varit med om. Det är min förklaring till att han fortsatte att vara. Han rörde aldrig i det, annat än det jag grälade på honom.
Carina och Hanna står utanför den tyska begravningsplatsen i Rovaniemi. Här ligger 2530 tyska soldater begravda. Det är en blåsig dag.
Det flyttar så mycket närmare en själv. När man är här och när man tittar på saker och ting eller lär, får reda på saker och ting, så flyttar det så mycket närmare hur väldigt konstigt allting var under den här tiden.
Mm.
Och att liksom... Att ha barn med tyskar var ju närmast katastrofernas katastrof. I och med att de gjorde slut med tyskarna.
Blev det det?
Ja. Alltså det var så fruktansvärt. För min mamma berättade aldrig så här för alla att jag var tysk barn.
Okej.
Okay. Nej. Det var först när de kom till Sverige som... Jag vet inte om man hade någon annan uppfattning där. Men där struntade man högaktningsfullt i om barnen var rena finländare eller blandade med tyskar eller inte. Om man kunde se min födelseattest så skulle man se att jag har fader okänd. Mm. Jag har inte min pappas namn i kyrkboken.
Hon har inte...
aldrig uppgett det.
Nej.
Det har aldrig diskuterats omkring mig som barn heller. Jag har aldrig diskuterat förrän då när jag var 15 år när min pappa fick reda på vad jag var. Mm. Det var de första gången vi pratade om att jag hade en österrikisk pappa.
Carinas föräldrar Elli och Walter träffas aldrig efter den gången de skiljs åt då Walter flyr till Norge. Ellis systrar skriver flitigt brev till honom och håller regelbunden kontakt, men Elli gör det just inte alls. Men hon frågar efter honom alltid. Det gör Walter också om Elli.
Både min mamma och min pappa, alltid när jag pratar med dem så pratar de om att få ses igen. Och jag tänkte att okej, okay, jag kan ju naturligtvis ta dem till Sverige och de kan få träffas, men i värsta fall så skulle jag förstöra två familjer. När de pratade om den andra personen så var det liksom bara i termer, vad jag skulle vilja se henne igen, och vad jag skulle vilja se honom igen, och vad det skulle vara roligt. Och då kände jag så här att okej, det kanske finns kvar någonting. Och det vore det värsta, för vad skulle vi göra då allihopa?
Det är säkert deras första kärlek.
Jo, det var det ju.
Stort. Och sen också att det slutar så där. Alltså de skulle ju gifta sig och sen blir det ingenting.
Det är Carinas och Hannas sista kväll i Rovaniemi. Det har varit en lång och känslosam dag.
Min skräck och min ovilja mot Finland har ju kommit över för länge sedan. Den behövde jag liksom inte ha när jag blev svensk.
Nej.
Så att jag har alltid tyckt om att åka hit och hälsa på. Och tyckt om mina halvsyskon och mina mostrar och alltihop. Och nu är jag är nog inga arg på det.
Är du ledsen nu?
Ja, jag blev det. Jag var så länge så arg. Även om jag tyckte om att åka hit, jag tyckte om att träffa dem. Men jag var så arg på Finland. Jag var inte arg på mina släktingar. Utan Finland var pest, pyton och pina för mig tills jag blev vuxen.
Mm.
När jag insåg att det är inte Finlands fel att jag har haft lite rörigt.
Obekanta människor det
så.
Carinas och Hannas resa närmar sig sitt slut. De har kommit till Istermyrliden, den lilla byn söder om Skellefteå.
Ja, nu är vi hemma i Sverige.
Nu känns det som vi var hemma i Sverige. Efter en lång, lång resa så är vi hemma.
Edith och Georgs hus.
Ja.
Huset finns kvar. Det bor en avlägsen släkting där.
Ja, vill du gå in och titta? Ja. Vi blev inbjudna här. Oj.
Men det känner jag fortfarande. Så fort jag pratar om huset i Sumlin så är det ju liksom inte byn, inte det. Det var ju speciellt det också, men den här känslan att jo, här. Det var min trygghet, det var min fasta punkt i livet. Och det var där jag kände mig hemma. Det här är mitt hem. Nu är jag klar med det som hände och ska stänga dörren och blicka framåt. Det är jätteskönt.
Du har hört dokumenterat om Carina och hennes strassliga uppväxt mellan två mammor och och en tysk soldat i skuggan av Lapplandskriget. För ljuddesign står Jyrki Häyrinen, dramaturg för programmet är Are Nikkinen, producent Sandra Wikstrand. Jag heter Annika Sylvin Reuter.